I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkommen till Toppenjakt, en podcast om jakt. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och med mig på FaceTime har jag Lex. Hej Lex.
Tja, hej.
Du är föräldraledig, stämmer det?
Ja, jag är föräldraledig och jag är besviken. Jag är portad ur Nordkorea, läste jag idag.
Varför då?
Det är min top of mind. Ja, men tydligen så bland annat hockeyfrilla, det är helt out of bounds i Nordkorea numera. Så där röker mina semesterplaner, kan jag säga.
Jag trodde att det var att man inte fick vara pappaledig. Att det kändes som, rätt som dålig stil på något sätt. Okej, så ja, hockeyfrilla får man inte ha Nordkorea, det har du.
Ja, det kommer jag ju fortsätta ha.
Den är jävligt het alltså. Jag har varit sugen på hockeyfrilla också. Det var nära sist när jag var hos frisören.
Oh.
Vi snackade liksom om det, men så plötsligt så tyckte han inte det längre och så klippte han bort det.
Nej!
Jag hade ju någon slags Mel Gibson-grej på gång, men det blev inte.
Fan, det är en tung mullet ju att köra med ditt, du har ju så härligt lockigt också.
Ja, men exakt. Jag är ju liksom lite mer Billy Ray Cyrus, alltså lite mer så här. Man kanske har någon så här amerikansk ursprungsbefolkningssmycken och uppknäppt i naven. Den hockeyfrillan kör
jag. Ja, just det. Lite slämmiga. Jag är ju mer, jag tänker ju mer whiskey tango. Bor nära ett träsk. Man träffar inte så många andra än sina halvsyskon och såna här saker.
Finns det frisyrer som lämpar sig bäst för jakt?
Där tror jag ju på, förutom hockeyfrilla, nej jag vet fan alltså. Alla frisyrer. Nej.
Alltså i mitt krull så fastnar det ju lätt älgflugor och barr och sånt där.
Ja, men det är ju en äcklig grej med långt hår i nacken. Då har man ju alltid en hel del älgflugor sen.
Ja. När jag duschade sist så ramlade ut en snigel i mitt hår.
På riktigt. På riktigt.
Så är livet på landet.
Så är det ekologiska livet, det är så.
Exakt. Ja. Har du jagat något sen sist?
Nej, jag har inte det. Det är för då jag sa till och med att jag skulle jaga. Jag har typ suttit standby för med förhoppning om eftersök några kvällar. Men jag tar ju pappaledigheten på allvar också, så att jag har ju suttit 500 meter bort fast inte riktigt jagat och hoppats på eftersök på vildsvin.
Just det, men det är, man behöver väl inte vara 500 meter inom nära barnet när det är natt?
Ja, du menar, ja, nej, alltså jag var nog en meter eller två från, för det var, jag satt i en husvagn, men jag var ändå 500 meter från jägaren då.
Mm-hmm.
Så var det.
Ja, jag förstår. Ja. Så, det var, fast det var en sån här Försäkringskassan-regel.
Ja, precis. Ja, säg inget till dem.
Ja. Då, ja, men det är väl att man har rumslig kontakt. Det kan inte vara att man är 500 meter från sitt barn. Det skulle också vara oansvarigt när man har så små barn.
Ja, precis. Men jag har å andra sidan ett jäkligt stort hus. Men...
Ja. Du, jag har inte heller jagat. Jag har liksom lite, börjat få som lite så här ångest över att jag inte jagar. Alltså få någon slags så här FOMO, alltså fear of missing out. Att jag, det känns som att den här underbara tiden på året liksom rinner mig ur händerna lite.
Just det. Vet du, jag är en gemensam bekant till oss. Jag var och fiskade lite nattjakt med en gemensam bekant, Andreas, senast idag. Jag har inte fått något svar än, men då tänkte jag ju såklart att jag skulle försöka rycka med dig.
Ja.
För det vet jag att du är sugen på.
Och det var superkul att boka in någonting. För att jag har så svårt nu. Det är mycket typ så här att jag tänker så här, ikväll, då ska jag gå ut. Men så, det blir mörkt så jävla sent nu.
Ja, det är säkert det.
Så då måste man typ så här, man lägger alla barn, går kvällsrundan, sugen på att gå och lägga sig. Då måste man sitta och vänta på att det ska bli hett.
Ja, men å andra sidan, nu är det ju lite att nu kommer ju ändå ett och annat vildsvin ut. Om det är något som är hett, ja, så kommer ju de ut i kvällsljuset ibland, tycker jag. Nu, alltså när, på den här tiden på året. Och dessutom snart så börjar ju, fan, du kan ju ändå, du missar inte ut så mycket än nu, för det är ju snart när allting mognar och mjölkar och allt.
Typ i ja, spannmålen. Alltså,
ja. Ja, men det är då är, vill man ju kanske ändå lägga någon timme eller två i, fast ja, det är sent liksom.
Det är ja, verkligen. Det är väldigt kul, men så svårt är det ju, men väldigt kul.
Ja, det är kul.
Det är mycket att man ser, vildsvin och stöter dem. Men det är egentligen det jobbet man ska göra också, eftersom man är därför skrämmer bort dem från åkarna.
Ja, precis så tänk, alltså hela förra sommaren var ju så. Jag var i alla fall lite av en nybörjare på spannmålsjakt. Jag skrämde jävligt mycket vildsvin.
Ja. Ja, men alltså jag har jobbat på och jagat vildsvin spannmål i 15 år. Jag är fortfarande, känner mig fortfarande som en nybörjare.
Ja.
Jag tycker det är svårt, och speciellt om man inte, det finns ju vissa ställen, vissa lantbrukare gör ju en remsa med vall.
Ja.
Det är ju väldigt smidigt.
Just det.
Eller om det har varit ett dåligt år så att det finns platser där det till exempel inte växt så bra eller så där, så att det är lite lägre. Men är det hög vete, då ser man ju bara öronen liksom på stora vildsvin. Och ja, oftast vill precis. De kanske inte man ska skjuta dem.
Med ditt termiska nu så kommer du i alla fall hitta åt dem mycket enklare, skulle jag säga. Mm. Men det är ju lika svårt att liksom selektera och verkligen komma till skott på rätt djur och sånt. Ja. Det är kanske det. Men man hittar ju dem på ett helt annat sätt. Det tycker jag.
Jag har en historia om det där som jag tror är preskriberad nu. För jag tror att det är typ 15 år sedan. Men då jagade jag i spannmål på ett gods. Alltså jag hjälpte till med skyddsjakt liksom i veten. Och jag höll på att smög runt och såg ju grisar på långa håll liksom. Men så satte jag mig lite på en bergknalle mitt i en åker och spanade. Och så såg jag ett vildsvin. Jag såg tre vildsvin och ett var avgjort liksom mindre.
Ja.
Så jag sköt det.
Ja.
Och sen så när jag skulle gå fram och hämta det så då kom jag till platsen där vildsvinen hade stått och där låg det ingen gris. Så fortsatte jag gå och så typ du vet, 70 meter längre bort så låg grisen. Det var en jättestor gris som jag trodde hade varit liten för att den hade varit längre bort. Det blir så svårt att bedöma avstånd när det är sådär mörkt.
Ja, det är det. Alltså, och det är även nu med termiskt tycker jag det är det. Men nej, ja, det är sant.
Ja, men då jag fick så jävla panik. Det här är ju liksom ovärdigt att berätta. Men jag fick så jävla panik då. För att då fick jag bara skjuta brungris här. Så då, jag hade liksom, jag hade så jävla ångest. Jag släpade ut den här. Det var ju svintung. Det var en stor gylta. Och jag släpade den och typ så här, du vet, som mammor som kan lyfta en bil för att rädda sina barn. Så hade jag när jag lyfte upp den på flaket.
Panik.
Och så visste jag liksom inte vad jag skulle göra. Så jag fick, du vet, så här, den här känslan som jag tänker mig, om man har mördat någon och ska gömma liket.
Ja.
Alltså du vet, så här, det blir ett vansinnesdåd. Inte planerat, utan det är ett vansinnesdåd. Du åker runt med en död kropp och försöker tänka ut var du ska dumpa den någonstans. För att den inte ska hittas. Så, där hade, så hade jag liksom med vildsvin. Jag tänkte så här, vad fan ska jag göra av det? Jag kan liksom inte ta hem det. Men sen kom jag på att jag kunde visst ta hem det. Och så kunde jag säga så här, förlåt, jag sköt ett för stort vildsvin. Men innan jag kom på det så hade jag liksom panik. Och så här kedjerökte med öppet fönster i bilen. Och åkte runt och letade efter ett ställe och dumpa mitt vildsvins lik.
Ja, men det där är som en vanlig dag när man bor alldeles för mycket i människobyn som jag, efter att man har slaktat, då åker man ju runt med den känslan och bara ska göra sig av med likdelar typ.
Hur gör du med det?
Ja, men alltså det är bäst.
Det här är ju väldigt känsligt, här får du ju trippa med, här går du balansera på en knivsägg.
Ja, verkligen. Ja, verkligen. Alltså, jag kan ju berätta så här historier som jag hört andra gör.
Ja, precis. Vad brukar dina kompisar göra?
Nej, men... men det är fan oklart. Jag gör så här faktiskt. Jag har haft en idé länge om. Jag tycker det är schysst att ta hem, om det är en välskjuten gris, vilket det oftast är vildsvin nu. Då brukar jag vilja ta ur det och sånt hemma, så man kan göra det riktigt fräscht. Men jag har liksom lagt ner det, för det är, jag pallar inte att ta hand om ränta och allting hemma liksom, utan då gör jag så istället att då har jag skaffat en pulka. Och sen i de allra flesta fall då, så tar jag ur djuret i skogen och så lägger jag den i pulkan, så då håller den sig ganska fräsch. För man vill ju inte ha in massa mossa och jord och skit i onödan liksom, utan då brukar jag ta ur den och så drar den i pulka. Och pulkan går bra in på flaket, och den använder jag sen till, till all egentligen. Det får samla upp blod, och sen så hamnar det när jag brukar ju flå typ när jag ska slakta. Nästan alltid hänger jag med skinnet på.
Ja, ja.
Så då, men då brukar den få liksom tjäna det också. Sen så, ja, det blir ju till att åka, antingen åka ut till marken och gräva ner det oftast. Därför där har jag har ju slängt det i någon sån här buskage någon gång, bara så att det där tar ju rävarna och såna här saker. Men det har det inte alltid gjort. Så att jag har ju
luktar.
Ja, jag fick någon sån här påminnelse att hörru, vi går ju med hunden där och det är så jävla otrevligt. Det har inte varit ett enda djur på det där. Kan inte du gräva ner det i fortsättningen? Ja, okej. Okay. Så gör jag i alla fall. Men sen så ibland händer det också att man kan tajma typ soptunntömningen. Och då brukar jag bara kunna dra det en väl försluten plastsäck typ. Men jag har ju gjort den grejen någon gång också, typ när det är 6 dygn kvar till tömning på sommarhalvåret. det måste ju vara kräftskiva. Olagligt. Ah, fy fan alltså. Så då är det ju läge att gräva ner någonstans.
Men när du gräver du liksom 6 fot djupt då och sådär? Eller hur djupt gräver du?
Nej, det gör jag inte. Nej, men det är ganska lätt grävt där jag jagar. På det viset. Så då, jag vet inte.
För det är ju annars en grej som är när man alltså nu, jag har aldrig försökt begrava en människa, men jag har begravt en hund nu i vinter till exempel.
Ja.
Och att det är ganska jobbigt att gräva för hand ett stort jävla djupt hål. Det tar sin lilla tid.
Ja.
Alltså jag har inte gjort lumpen, så jag har inte grävt några ståvärn och sånt där. Men det är fan jobbigt att gräva alltså.
Jo, men det är det ju. Men vi, och det är ju inte ett problem för dig. Du har ju en slaktgrop, eller hur?
Ja, men exakt. Jag har ju lyxigt. Jag har ju en liten grävmaskin och sådär. Så att jag har ju inga problem.
Nej, men det är markägande. Jag är sådär. Har ju han kan ju gräva ett hål åt mig bara. Det är inga problem liksom. Så det är.
Just det.
Det är lätt gjort. Men jag fick faktiskt vi fick en fråga också på lite så här tips. Jag tror att jag kanske axlar den här ystra nybörjaren som inte kan låta bli jaga.
Kul.
Och kanske hellre en bra killen typ. Så vi fick någon fråga där om lite så här tips kring åteljakt och även hemmaslakt och sånt.
Kommer du ihåg namnet på den som ställer frågan?
Ja, det var Edvin som frågade först om åteljakt, och där var mitt svar att jag tycker åteljakt i regel är rätt oinspirerande själv. Alltså,
ja.
Och, så att jag håller mig med en åtel eller en foderspridare, men har väl oftast den bara som option att typ smyga till när jag är på marken, om man säger så. Och kanske för att hålla... Ja, men typ att vara attraktiv för vilt liksom, snarare än att jag sitter där. Det känns så jävla segt, och jag har gjort det alldeles för många gånger. Man åker ut för att sitta på en åtel och så dör man tråkdörren utan att någonting händer liksom. Då är det ju härligare att bara gå en promenad och ser man något så ser man något liksom.
Men du menar att du har åten som en destination under din smygrunda?
Ja, eller en option i alla fall. Det är inte alltid jag smyger dit heller, men då kan man ju faktiskt smyga dit om man får ett foto till exempel, om man har en kamera där. Då är det ju mycket roligare att ta sig till åten om man vet att man smyger på vilt som är där, eller gris då i mitt fall. Så det är mitt tips på åteljakt. Men jag är kanske inte den mest liksom belevade i åteljakt just.
Ja, men när jag började jaga så då satt jag ganska mycket på åtel.
Ja.
Det var ju sjukt tråkigt. Så det är väl inget jag rekommenderar. Jag har ju en åtel här på min lilla mark. Eller foderspridare liksom.
Ja,
där har jag skjutit några grisar. Det finns ju liksom två anledningar till att jag har den. Dels att de inte ska vara där jag bor. Här lever vi om och håller på. Och så finns det då mat på ett ostört ställe, så kommer de antagligen gå dit istället.
Ja,
och sen så tycker jag att det är för liksom... Jag tänker inte att jag får några riktiga jaktupplevelser där kanske. Men däremot för att skörda kött. Alltså typ när jag ska ha julskinka till exempel. Om jag då inte lyckas skjuta något vildsvin som passar perfekt i tid. För det är ju lite trixigt med tiden när man ska göra typ julskinka. Så då vill man kunna skjuta ett någorlunda så här. Ja, men den här veckan behöver jag skjuta ett vildsvin. Och då tycker jag att det funkar ganska bra för mig med åten.
Ja, men det är ju, fan, det är ju, ja, men det är en ganska fiffig...
Och sen är det också kul att hålla på med, tycker jag. Alltså det är kul att liksom fixa med den och man får resultat. Det kommer dit vildsvin och sådär. Och så, om man har en bra åtelkamera så att man ser vad som kommer också. Då är det ju kul att liksom vittja den inkorgen på morgonen och kolla vad som har varit där. Och,
ja.
Och sådär. Och försöka se mönster. Ja. Är det samma grupp? Och det är som att kunna hålla på med jakt när man inte jagar, eller vad ska
jag
säga.
Ja, men jag håller fan med. Det är nästan fixet som är roligare just med det, ja. Och så sen de smyger ut. Jag håller med. Men
men vi just... hade Edvin en fråga om det här med hemmaslakt också.
Ja, precis. Ja. Ja, det var vi inne på, så det blev lite så här osökt här. Där tänker jag att du egentligen är proffs. Alltså du har ju slaktat mycket mer säkert hemma och sånt. Men ja, vi kan väl liksom jämföra.
Ja, men exakt. Jag tyckte det lät bra med din, den där pulkan. Alltså att du har den som att den följer med hela vägen från skogen till slakten, om man ska säga. Att den samlar upp blod och
ja, sådär. Det är soft. Bara en sån sak som att man inte typ bränner massa sån här byggsäckar igen, tycker jag är rätt gött.
Ja, och sen att det är typ massa blod på flaket som börjar lukta och...
Ja, precis.
Alltså det där har jag gjort. Det var min kompis lånade en pickup av mig. Det är också jättelänge sedan. Så hade vi jagat på, det var vinter. Och så slängde upp massa djur på flaket. Och det blev såklart värsta blod, snöblandat blodkaka där bak. Och det där frös. Så det var som en liksom en decimeter tjock blodpudding på taket. Sen parkerade han i garage. Så att det där började tina. och så härskna. Och det blev så jävla äckligt.
Ja, fy
fan. Så då verkar det bara med så här pulka.
Ja, det är kul. Ja, en häckpack kan man ju ha då. Det är ju ändå... Det kommer man ju undan med allt.
Ja, exakt.
Ja.
Nej, men när det gäller hemmaslakt så vad rekommenderar, alltså passande nog så i alla fall när jag jagar mest så är det under kalla halvåret, så, och då funkar det ganska bra att hänga lite var som helst. Men kanske i viltsäck då om det finns flugor. Men finns det flugor kan också vara problem med temperaturen. Jag har ju byggt som ett litet kylrum nu, jag har ju ännu inget aggregat, så det är ju liksom inte, det är inte perfekt. Men det har ändå liksom, jag hängde någon bagge där för ett par veckor sedan. Då var det ändå bra temperatur. För det är en stor betongplatta i min lada och sen har jag dem där. Det är som isolerade plåtväggar som jag har byggt upp, gjort ett rum av. Men det är ju överkurs. Innan dess så hade jag ett kylskåp, alltså ett fullhögt kylskåp som jag hade kommit över begagnat. Alltså någon skulle slänga sitt gamla typ. Och så rev ut inredningen, borrade ventilationshål, satte myggnät över och satte en regel högst upp med en som man kan hänga slaktkrokar på.
Just
och
det.
I det kylskåpet fick det plats rådjur och mindre vildsvin. Och såklart hare och sådär. Och det tycker jag funkar skitbra för mig.
Det
kan jag verkligen rekommendera om man vill kunna hänga lite djur. Hänga någon box där under sommaren. Det funkar svinbra.
Det kan man ju se folk till och med ha på balkongen.
Ja.
Jag vet inte hur det funkar med kylaggregat och sånt ute och såna här saker. Men som du säger, stora delar av året så är det ju svalt nog för att i alla fall hänga något dygn eller två liksom. Så det är ju jävligt fiffigt med en köpa en urtjänt kyl eller vad som helst.
Exakt.
Ja.
Jag hade en sån som var, det var liksom två dörrar, en uppe och en nere, fast liksom ett utrymme där inne, men det var en balk i mitten fram. Det var väldigt dåligt. Så om du kan komma över att utan balk i mitten fram, så rekommenderar jag det. Fast måste du lyfta över djuret, över den där balken du ska hänga in där, och liksom trockla in djuret i kylen. Och det var onödigt krångel.
Ja, just det. Bra tips.
Men så det behöver man ju. Men och sen, eller förlåt, skulle du säga?
Kör,
men och sen så sen är det ju också bra att ha någonstans och kunna liksom karva kött på. Alltså någon stor skiva eller jag har nu också en någon så här liksom kommer över en begagnad liksom lite ful marmorskiva. Den är svintung men den är jättebra och lätt att hålla rent och så där. Det är också att det känns lite enkelt och fräscht att hålla på med köttet. För det är det man vill. Man vill ju åt att det känns härligt och enkelt att ta hand om köttet. Jag kommer ihåg när jag stått i min brorsas källare när han bodde i Bromma. Och du vet, styckat en dovhjort på något gammalt hockeyspel typ. Och det känns liksom inte... Det känns liksom inte något bra. Och då, det tar längre tid, man får ont i ryggen. Så en arbetsbänk i bra höjd, det tycker jag är sjukt värt.
Ja, men det, jag håller med. Jag gör ju så. Jag har ju inte ett kylrum. Jag hänger upp det i garaget. Mitt garage är lite såhär soterräng. Alltså, det är ju nästan som en jordkällare. Det är ganska svalt där på sommaren också. Och där har jag bara en krok i taket. Och så har jag någon sån här biltema hiss typ. Vissa djur som, alltså typ större grisar och sånt, då får jag bäcken hänga dem bara i en krok för att det ska få plats, för det är inte så jävla högt till tak då. Men där kan jag dra upp det, men då, jag brukar inte liksom stycka, jag kanske grovstycka typ på plats, alltså, eller i garaget. I så fall har jag oftast bara med mig en ren balja eller någonting, och sen så skär jag ut från hängande, alltså större detaljer typ, men hela bogar eller hela liksom ryggbitar och sådana saker, och så gör jag fin styckningen sen i köket. Men annars brukar jag bara dela den på två, så jag tar bröst, alltså framdelen, och så bär jag in den, styckar den, och sen tar jag in resten och styckar det, så gör jag allting inne på en ren bänk liksom. Men det vore ju nice att ha typ ett slakteri utan, men det, man måste ju inte ha det liksom, alltså, jag har till och med en krok. En liten, den syns knappt, en krok vid köket, så jag kan hänga upp så här små rådjur och sånt. Då kan jag bara lyfta in dem, och så, då skär jag ofta ner dem från hängande till stor del.
Ja.
Då kan man ju bara lägga en tidning under eller någonting. Ja, det är ju, för jag håller med dig, det ska fan kännas fräscht alltså.
Ja, men och det får vi in på lite nästa grej som är typ, stoppa inte in något som du inte vill äta i frysen. Det är liksom inte, det finns ingen självändamål i att ta vara på allt eller... Känns det inte något mysigt, så släng det eller ge det till hundarna eller... Alltså det är inte... Alltså livet är för kort för att hålla på och plåga i sig. Det blir liksom inget kul då. Så gör så att det känns gott. Det ska liksom kännas gott. Du ska vilja äta det. Då ska du ta hand om det.
Ja, det är fan sant. Sen bara om man vill göra en riktig sån typ nybörjarlista då, eller slå in och öppen dörr. Så man vill ju ha en köttkvarn.
Ja.
Och så vill man ha en, det är ingen måste, men det kan ju vara jävligt nice tycker jag, ha en vakuummaskin eller vakuumförpackare.
Ja, det är sjukt värt.
Och så typ en, jag tycker att man kommer svinlångt med bara en rundad kniv, typ en Mora 2000 eller någonting. Men en filékniv och en buköppnare är ju jäkligt gött. Så alltså ett slaktsätt för typ en 500-ing är ju oftast väl värt liksom. Men det är typ det man behöver, tänker jag. Ja, men
den här flåkniven som är lite... Den är ganska, det är ganska smidigt att flå med.
Ja, det är sant. Det är sant.
Och buköppnare som sagt. Och när det gäller köttkvarn så finns det ju olika varianter. Jag har en handvevad som var min första. Men den har jag kvar för prepping-synpunkt. Att om det liksom inte finns el någon gång så är det bra att kunna mala kött.
Mäktigt.
Och sen så, men den jag använder mest är faktiskt den som heter min gamla köksassistent. Alltså typ den som är maskinen som jag har när jag bakar. Den har så här en tillsats med köttkvarn. Och det är också bara för att den är liksom smidig att jobba med.
Ja,
det, jag har en jättestor ut i laden också, men den använder jag inte lika ofta.
Jo, ja, det var ju den körde vi ju när det nästan hade frusit, va. Den var ju, den är ju stabil. Men så, ja, den är ju stor, ja.
Ja.
Kommer du ihåg det?
Ja.
Där det hänger och så hade det blivit så jävla kallt helt plötsligt.
Ja. Alltså det där skulle jag göra. Jag skulle skära ut en ryggbit till när jag gjorde en intervju med naprapat Jonas här i vintras. Det var ett vildsvin som hängde. Så skulle jag göra mig till och skära ut en ryggbit och så vi skulle grilla över öppen eld. Då hade det frusit. Så det var så jävla svårt att få loss den här biten. Det var väl inte optimalt. Men det blev gott ändå.
Ja,
precis. Och sen så kanske plasthandskar är bra att ha. Även om jag är dålig på att använda det själv.
Ja, men, ja.
Men jag tycker det med vakuumapparat det är ju bra. Alltså riktiga bra plastpåsar, tjocka plastpåsar så att det också känns liksom säkert. Så att det inte blir så skrynkliga fryspåsar med så här frystejp. Utan att det blir liksom vettigt märkt.
Mm.
Och det är ju nästa grej. Märk allt kött. Tänk inte så här, jag kommer komma ihåg. För du kommer inte komma ihåg. Vi har ju alla gjort det i misstaget. Längst ner i frysen så ligger det olika påsar med olika grejer som inte vet vad det är. Det ligger någon gammal gammalt bäverlår där nere och skramlar. Som vi aldrig kommer äta upp för det står inte på vad det är. Så märk svinnoga med en bra penna.
Det är fan sant alltså. Annars har man ju så här bockstensmannen bitar. Man kommer aldrig äta upp dem.
Nej. Så det är våra tips. Är det något mer man ska tänka på?
Jag vet inte. Skjuta och djur.
Ja, skjut. Precis. Skjut djur. Och så ta din tid när det gäller styckning och sånt där. Det behöver liksom inte... Ta det lugnt och försök att njuta av den stunden också.
Mm,
det
är ju jävligt, verkligen. Liksom. Kolla YouTube.
Jag kunde ha med barnen också. Essa var med mycket när jag styckade förut. Men hon har tröttnat på det nu tyvärr.
Men vad gör hon då? Alltså, är hon med och kikar och...
Ja, men just då tittar, ja, och frågar. Och...
Ja. Det gör ju min lilla också. Det känns ju rätt schysst på något sätt. Hon har ju rätt bra koll på var maten kommer ifrån redan nu.
Ja, det är kul. Ett annat bra trick. De vakuumpåsarna jag har, de funkar i sous-vide. Så då kan man, om man är lite förutseende, det är inte jag, utan jag fryser in kött och sen så lägger jag ner hela påsen i sous-vide. Men om man är lite förutseende så kan man ju krydda köttet redan när man fryser in det.
Mm.
Då har du färdiga sous-vide-påsar och slänger ner i sous-viden. Jag får ju nu sous-vide okryddat och det blir ju sämre. Men nöden har ingen lag. Men om du är lite förutseende, då är ett tips att krydda köttet, vakuumförpacka, frys in. Då kan du bara slänga ner det i sous-viden sen, så har du värsta brakmåltiden utan att behöva göra någonting typ.
Ja, men då måste jag plussa två tips. För det, ja. Och det ena är att det finns vakuumpåsar som man kan återanvända. Och det är inte så jobbigt som det låter. För det är ju sällan man typ sprättar 10 pack på en gång. Utan man tar upp en köttbit och så lagar man den. Och då kan man då... Bara klippa den i kanten, sen så det är ganska lätt att vränga den ut och in, diska den, använda den igen helt enkelt. Mm-hmm. Det känns schysst tycker jag. Och sen tips nummer två är, jag brukar koka fond när jag slaktar. Alltså när man ändå har allting så koka en fond på det och reducera ner och håller på. Och då brukar jag frysa in iskuber. Så då kan man slänga en sån iskub eller två med kött som man sen tror sig vilja sous-vida. Då kan man, eftersom att det är fruset så går det ju att vakuumförpacka det.
Fan vad speedigt. Det är en kul grej som har hänt sen jag var med i podden sist. Det är ju att jag har fått valpar. Vi pratade lite om det i förra veckans podd. Sen råkade Lill-Ove begå ett enormt misstag med sin inspelning. Så att vi skulle slänga allting och göra om. Och då var inte jag med. Jag tänkte jag skulle berätta lite om valparna. Det är ändå gott. De är ju 2 veckor nu. Så de har precis öppnat ögonen. Börjar typ bli gulliga.
Hur många är de?
De är 7 stycken.
Yeah.
Och det var sådär, det var liksom mäktig upplevelse. Bonnie blev ju tjock som en... Hon ser ut som en corgi typ. För att hon var så tjock.
Alltså,
hon...
ja.
så jävla roligt ut. Jag tänkte det kommer vara 25 valpar där inne. Men det var bara 7. Men det är också speciellt att få valpar. Det är lite som att få barn. För att man liksom, det är typ ett dygn innan när det är så här på gång. Och så då håller man på och väntar och vakar och tänker nu snart sätter det igång och så här. Och så Bonnie fick också något psyk att hon prompt skulle in under ett uthus och föda. Så hon gick ut och kröp in under det här huset och grävde en grop. där hon tänkte att hon skulle föda sina valpar. Vi har ordnat så här fin valplåda som med vår snickarkompis Pelle har byggt så fint med någon sarg och tagit ur så det ska vara lätt för Bonnie att kliva ur den och så här. Bonnie bara nej, jord under hus, det är där jag vill föda mina valpar.
Jajamän.
Men sen kom alla valparna. Det tog 4 timmar bara. Förra gången tog det typ ett dygn för alla att komma ut, tror jag. Så det gick väldigt snabbt den här gången. Allt gick bra. Det var en som var ganska avgjort mycket mindre än de andra. Och den är fortfarande det. Den var typ hälften så stor den kom ut. Nu är den typ en tredjedel så stor. Så de andra har liksom dragit ifrån.
Åh, jäklar.
Det ser jättespeciellt ut. Men den är som vanligt liksom. Och sen håller vi på, kurvan går åt rätt håll. Och så vi håller på att lägga till den vid hennes tuttar. Typ hon går ifrån valplådan ganska mycket så här. Då tar vi med den och lägger den vid tutten och så här, att hon ska få äta först när hon kommer tillbaka och så här, så att,
just det, för liksom, det är risk att den blir borttrampad eller?
Ja men exakt, den är så mycket mindre än de andra liksom. Så det blir som att den har ju som uppförsbacke lite. Men vi hade ju en sån valp förra året också. Och den hade ju också problem att gå till och med ganska länge. Så man tänkte, det här kanske inte kommer bli någonting av den här valpen. Men den är nu helt som vanligt och lika stor som de andra och så här. Så man vet liksom inte vad det blir. Hur det blir. Men den här känns liksom mer som vanligt än den från förra året gjorde. Så ja, jag mäktigt. Tror att det kommer bli en helt vanlig hund av den. Men det ser jävligt roligt ut nu. Igår så var det en som låg på rygg och sov. Och då låg den här lilla som en halsduk på den stora. Så liten är den liksom.
Och de andra 6 kanske blir som Vorste i princip. Och den kanske blir som en liten grå hund.
Ja. Men de är jävligt gulliga. Och jag köper det till alla.
Bra,
det är också precis så att jag inte får massa frågor. Men det är alltid lite pyssel med det där, för jag hade en lista som när valparna kom så hade jag en lista på folk och så började jag kolla av med dem och då var det ju typ jag tror det var 4 eller 5 avhopp. Så det är mig glad att man har en Instagram där man kan fixa nya valpköpare.
Men när får man avhopp då? Alltså är det innan de liksom är levererade typ, eller vad är det som händer?
Det blir skarpt läge när de föds. Först säger man ju så här: jag vill ha en valp. Sen när de föds, då måste man säga så här: ja men jag vill verkligen ha en valp, jag vill ha den där valpen.
Just det.
För då vet man ju hur många det blir och hur många som kommer att få och sådär. Och då hoppar folk av. De säger att de ska ha en valp först och sen så vill de inte det trots allt. Alltså det var inga problem att hitta några nya köpare så här. Så det känns jättekul. Det är en som ska köpa till sin dotter som precis håller på att ta jägarexamen.
Fan vad mäktigt. Vilken bra present.
Så otroligt roligt och så rolig start också att få gå som hundförare när man blir en nybliven jägare, så bara sitta på pass och skämmas.
Klockrätt.
Men de har jakthundar i familjen sen tidigare så här, så det känns liksom helt tryggt.
Ja,
det är kul. Det har ju liksom inte riktigt dragit igång med att det har blivit jobbigt ännu med valparna. För nu, än så länge ligger de ju bara i lådan. Men igår var det en som rymde första gången. Så nu måste jag har en pallkrage liksom. Jag tänker att jag måste sätta dit en våning till på pallkragen så att de inte kan ta sig ur.
Och hur... Alltså, är det lugnt liksom? För ni har ju katt och sådär.
Ja, det är jag jävligt nervös för faktiskt.
Okej.
Okay. Och jag har varit väldigt nervös för det. Speciellt den lilla tror jag skulle kunna bli tagen. Jag tror de stora också. Katten är sån jävla as alltså. Den kommer ju hem med harpaltar och sånt där.
Oh, fy fan.
Så jag tror att katten skulle kunna bita ihjäl dem fortfarande. Så jag håller på och vaktar så här. Det har varit jättestressigt.
Så
fort Bonnie går därifrån så måste du se till att stänga dörren och sådär. Men och sen Bonnie är ju hon har ju varit liksom, jag har haft henne lös nu ända sedan hon precis sista dagarna när hon var så gravid så hon inte orkar springa någonstans, och nu i början så vill hon ju ingenstans, men det börjar som gå över det där nu. Så nu typ igår så klippte hon en höna till exempel. Jag lyckades ropa in henne när hon var på väg ut på åkern, så nu får det bli koppelpromenader tror jag.
Ja.
Så det är skönt att man kan ha dem lösa.
Men ändå gött att se att det är jävla fort det går då. Nu är hon tillbaka till sin maskin igen liksom.
Ja, exakt. Ja, det är roligt. Men så gullet med barnen. Essa är väldigt mycket mer om. Så. Bitta är jätteengagerad i dem också så här i början. Och sen har vi Björn som är 1,5. Så ibland så bara hör man som en valp skriker. Kommer man in, då har han den typ. Går runt som ett strypgrepp på den och gossar med den. Går runt, bär runt den. Och så vet han att han inte får ha den. Så han, när man kommer in så bara, aj, aj, säger han så här. Det betyder nej. så vi, man får passa. Det är nästan känns som att Björn är farligare än katten än så länge.
Ja, men det, ja. Båda problemen går ju snart över, tänker jag.
Exakt. Mm. Så har snart problem tillräckligt stora för att det ska vara lugnt. Då kommer de hålla på att bita honom istället. Det kommer bli så jävla mysigt om någon vecka eller två. Då kommer man börja kunna ta ut dem också på gräsmatta där de kan gå omkring lite. Ah, så här. Det ska bli så jävla fint.
Ja.
För nu, den här kullen var ju lite senare än i fjol, fick vi i mars. Och då kom jag ihåg att när det var dags för dem att börja gå ut, då var det ganska kallt ute fortfarande. Men nu är det ju jättefint väder. Så
det blir grymt.
Grymt.
Ja, när kan du börja socialisera dem och sånt med... Alltså med människor blir det ju hela tiden, tänker jag nu. Men ja, med andra hundar till exempel.
Ja, det vet faktiskt inte riktigt hur jag ska tänka med det där. För jag tror Nadja känns liksom, jag litar inte riktigt på henne. Det finns historier om sådär tikar som biter ihjäl rivalers avkommor.
Oh, ja. Mm.
För de är ju liksom en konkurrent i den genetiska poolen. Så jag avvaktar nog lite, det som är lite större. Och då tror jag vi kanske börjar med istass. Som känns som den snällare av de två.
Ja, vuxna. Precis. Man kan ju ha stort förtroende för sina hundar, men man ska ju aldrig lita på någon riktigt heller, så jag förstår det.
Nej, men
alltså
exakt,
när det kommer till sånt, tänker jag. De är ändå...
Nej, precis. Det kan gå så här, som Bonnie som tog hönan liksom. Det fick jag och hönan fick lära mig. Den klarade sig för övrigt, vill jag bara säga.
Ja,
den överlevde.
Ja.
Så det var bara lite fjädrar som rök. Men ja, man får passa sig. Jakthundar är jakthundar.
Ja.
Det ska man fan tänka på med barn också. Alltså jag litar ju 100% på mina hundar och mina barn. Men när det kommer till andra barn så här, då försöker jag ändå... Nu mina hundar är ju mycket hundgård, så de umgås inte jättemycket med som främmande barn.
Nej.
Men man får ändå vara lite obs på det där. Jag har liksom hört om jakthundar som har bitit barn och så här.
Jaha, jag trodde att du skulle säga att man får tänka på det, alltså att andra då mödrar som är konkurrerande, att de då skulle ge sig på
barn. Ja. Nej, jag menar bara att jakthundar är alltid jakthundar.
Jo, men precis, och det kan ju vara resursförsvar och så vidare som ställer till det liksom.
Ja, exakt.
Ja.
Förklara då för alla lyssnare vad resursförsvar är.
Bytesförsvar, alltså att hunden rent på instinkt vill försvara någonting som är en resurs för hunden. Det skulle ju kunna vara en matskål, så det är ju klassiska exempel liksom, att barnen går till matskålen när hunden då försvarar matskålen och så här. Men det kan ju vara allt möjligt, och det kan ju bli lite så här skevt liksom. Det där, alltså det är ju ganska naturligt hos en hund, liksom i olika grader, men det är också någonting som man håller efter, eller bör hålla efter, och så se till att ta ur dem det lite grann, var liksom gränserna går.
Just det.
Det är ju mycket en uppfostringsfråga liksom, även om det är starkt hos vissa hundar liksom.
Ja. Ja, för jag, så Nadja är ju bytesmedveten. Hon har inget försvar i matskål och sånt där, men hon kan ju vara morrig mot liksom passkyttar.
Ja, ja.
Men det har jag ju tränat upp i henne.
Ja, precis. När du går runt och jagar mitt i drevjakten.
Exakt. Jag har en stark vi och dom-känsla i. Vi har fått en fråga apropå hundar.
Mm.
Så har vi fått en fråga om vad man ska tänka på när man bygger hundgård.
Ja, just det. Hundgård. Det var ju ett par år sedan jag byggde den. Du, ja. Ska jag prata om det?
Ja, gärna.
Det gör jag gärna. Jag gjorde så här i alla fall. Jag får utgå från mig. Jag kollade till och med på lite, alltså jag har ju en större hund, en brukshund, och så har jag en mindre spets. Så då kollar jag ju på Jordbruksverkets typ rekommendationer. Så att till och med, alltså vad det gäller ytor och sånt.
Just det.
Och det är väl egentligen, ja, det är ju upp till var och en tänker jag. Men det är ändå en stark rekommendation, eller om det till och med är någon krav.
Det är krav på ju.
Ja, även för privatperson kanske det är det.
Ja,
det ser jag. Jag kollar det i alla fall. Och då tittar man både på om man säger, själva rastgårdens storlek och om då hunden har en koja eller en bodel helt enkelt. Typ. Och hur stor den ska vara. Det är ganska lätt att kolla på Jordbruksverket.
Ja.
Och sen så hitta en yta som passar. Jag har lagt syllar av typ tryckare balkar. Alltså typ ett som en grund med av trä som är tryckimpregnerat. Och därpå har jag skruvat såna här gallerpartier som finns att köpa på till exempel Lunds produktion. Och det kan man också googla, liksom hundgård, galler typ.
Hur breda sektioner var det?
Vad sa du att?
Hur breda sektioner var det?
Oj. Vad kan de vara? 1,20 kanske?
Ja.
Så det blir ju, och de är ju rätt höga. Gör man bara en bra rastgård, då kan man ju antingen göra den i anslutning till ett garage eller en byggnad eller att man bygger någonting. Eller så, och där man då kan ha en lucka och någonting och där hunden kan krypa in. Jag är ju så att jag har satt färdiga hundkojor i. Det var så jävla
alltså,
enkelt.
Köpes?
Ja, till och med köpes. Det var det vart inte så mycket dyrare än att köpa material och sånt själv och dessutom lägga tiden. Så det var så himla enkelt att bara ställa in och då har jag ställt in en större till storhund och en lite mindre till lillhund och så har jag gjort en skiljeväg så de kan vara skilda från varandra och de kan också gå emellan om jag låter det vara öppet då. Då kan man ju ha flera hundar på besök eller hon får vara i fred när hon löper eller ja.
Är hundkojorna uppvärmda?
Storkojan hos mig är uppvärmd med en frostvakt med sån här brännskydd och sånt då. För att han är så himla frusen av sig. Hon har ingen uppvärmning. De har bara lite så här typ yllefiltar där i.
Ja. Går din nästan grå hund in i kojan?
Ja, det händer typ. Ibland när det regnar. Och ibland kanske om hon är riktigt trött typ. Så känns det som att hon går in där. Jag tror det är mer för att komma ifrån intryck och sånt. Men annars ligger hon ju oftast på taket typ. Jag har ju lagt framför luckan till den här lilla hundkojan så har jag byggt som en liten... som ett trädäck med tak. För det är ju schysst att de har tak någonstans också och ändå kan vara ute. Så har jag gjort. Och då, hon ligger ju oftast där på. Uppe på
det dem. Tror jag också är en sån regel. De måste ha både sol och skugga.
Ja, just det. Och lite insynsskydd och sånt. De ska ha... Ja. Så, det är ganska lätt. Alltså man kan ju bygga lite... Jag byggde med trallvirke, bara gjorde jag lite så att de kan komma ifrån varandra och såna här saker. Och självklart med skugga och sånt där.
Ja. Och sen, jag upplever att mina gråhund, alltså gråhundar och gråhundskorsningen, de går inte in. De ligger ute.
Ja.
Men då har jag också gjort, jag har som ett halva är under tak och halva är utan tak, hundgården då. Och så då har jag gjort plattformar som med isolering i faktiskt.
Jaha.
Så att jag har byggt som en ja, lagt, om det är 125 isolering eller sånt där, i den. Så att de blir liksom lite uppvärmda. Bara för att det är så synd om dem att de vägrar gå in.
Ja. Ja, för alla tål i det. Vi bor ju sydligt, men ändå, ja.
Vad är det för markmaterial?
Jag har typ 16-32. Alltså de här lite mindre natursten tror jag att det kallas. Lite rundare sådär. Under det så har jag lagt en markduk. Och så har jag lagt ut med syllarna, alltså ut med kanterna. Under markduken så la jag armeringsgaller. Och det med, nu med Kelly så har det ju betalat tillbaka sig. Hon är ju en grävare. Ja, men då tar det ju stopp liksom. Och det är rätt nice.
Jag gjorde inte så noga sånt där grävskydd, så jag har fått bättra på vart efter på några ställen.
Ja, men du
lägga stenar och...
Ja, du har grövre sten också, eller hur?
Ja, jag har 1632 också.
Har du?
Tror jag. Eller? Är det ett hack upp? Jag kommer inte ihåg. Ah. Det kanske är större. Jag har i alla fall satt det lite jobbigt att plocka bajs.
Ja, ah, okej. Okay. Aha.
Men där har jag också ett tips. Jag köpte så här, på granngården finns det som en sopskyffel, men som är som en hink längst ner som man har i stall.
Mm.
Den funkar jävligt bra. Den och en barnrefsa.
Ja, mäktigt. Alltså,
det måste vara nämligen en refsa med väldigt... det måste vara svaga tänder på den för att så att de ska vika sig för stenarna men ta bajset.
Fan, det är ju proffs ju.
Ja, ja. Men för annars blir det nämligen jobbigt att plocka bajs och då blir det vidrigt att ha hundgård.
Ja, det är sant. Och det är ju så, lite olika där. Ja.
Och sen så, om jag har två hundkojor, jag byggde mig ansluten till ett skjul som är ouppvärmt, men då har jag byggt isolerade hundkojor i det skjulet, så de går liksom in i dem. Eller ja, grohundarna gör ju inte det då, men Nadja gör det och Kakan gjorde det mycket. Nadja ligger där inne nästan hela dagarna. Jag har också frostvakter, men jag vågar inte riktigt dra igång dem, det är så mycket hundhår i dem.
Ja, just det, men det... Där gäller det att ha en med rätt så här IP eller IP, vad heter det, IPS eller IP-klass. Alltså att det ska ju vara den, det kan nog vara klokt att ha en som är godkänd för typ stall och sånt, alltså som klarar högt brandskydd för mot damm och sånt.
Ja. Men för annars tänker jag att det funkar som i hundskåpet på bilen, att hundarna värmer ju upp den där. Det är så ganska små ytor ju.
Ja,
och väl isolerat. Så jag tror att de värmer, om det inte är jättekallt över tid, då kanske man behöver se över det.
Ja, men jag tror det också. Jag tror du har rätt i det. Särskilt om det bara är isolerat underifrån, och det har du till och med ute, så klarar man sig långt på det. Jag tycker man märker det också om de fryser.
Ja, men exakt. Ja. Jag har gjort några misstag med min hundgård som jag nu kommer att berätta om, så att ni som lyssnar slipper göra samma misstag. Jag byggde en ingång till båda sektionerna liksom, och sen är det en dörr emellan. Ja. Det är jävligt jobbigt. Min plats lämpar sig liksom inte för att göra på något annat sätt riktigt. Men det är ganska jobbigt om man har liksom gästhundar och sånt där. Så att man måste ta dem igenom hundgården för att få ut dem från den inre. Man måste ta dem igenom den yttre hundgården för att få ut dem från den inre hundgården. Mm. Det är jobbigt. Så det är ett krångel. Jag tycker man ska ha en ingång till varje hundgård. Och sen så har jag också byggt hundgården så att den vetter ut mot åkrarna där det går 20 000 älgar varje kväll. Så hundarna skäller ju ganska mycket. Så jag funderar på om jag måste sätta upp något duk där eller någonting så att de inte ser ut. Eller några klätterväxter eller någonting på gallret.
Ja, just det. Du kan odla humlor där.
Ja, precis. För att, ja, precis. Och så slänger hundbajset bara där så växer det skitbra.
Svinbra, ja. Mm.
Men jag är faktiskt lite inne på att bygga en till hundgård. Jag tänkte bygga en lite närmare huset. För att det är den som jag har nu, den är ganska långt från huset. Och det kan vara skönt när de skäller och sådär. Men om man har någon hund som man vill ha koll på, typ Bonnie när hon var gravid, eller någon som har tratt eller sådär, då kan det vara ganska skönt att ha en som är lite närmare huset.
Ja, då fan, just det. Ja.
Så jag har en gammal hundkoja som Lillova har byggt, som hans hund Sniper vägrar ligga i. Så den har jag, tänkte jag sätta in där. Och sen så tänkte jag köpa så här sektioner bara och smälla upp någonstans. Inte så stor eller flott eller sådär, men bara så att man har en som en, ja, men som ett mellansteg mellan hundgård och inne, eller vad man ska säga.
Ja. Jo, det är ju klokt. Du har ju så mycket plats liksom, med gästhus och grejer också. Så det är ju alltid bra.
Ja, det är ju kul att tänka att man har en hundgård till gästhuset.
Ja, värdigt ju. Ja, jag får begära adressändring till kärret.
Sen har jag ett jävligt bra tips också. Och det är att jag har byggt en regnvattenuppsamling till hundarna. Så att de alltid har fullt vattentråg när det har regnat.
Just det, ja. Det har,
så
det
från taket så rinner det ner vatten i en stor balja inne i hundgården. Nu vägrar de ju dricka där ändå, för de vill ju bara dricka i vattenpölar när man är ute.
Ja, just det.
Och gå promenader. Men de har i alla fall alltid vatten inne i sin hundgård. Så det tycker jag känns... Det rekommenderar jag.
Ja, fan, då är det nästan... Det är ju också, det är ju kanske självklart, men man har ju... Oftast har man ju grus eller singel eller sten eller något i, för att kiss och sånt. Alltså det ska rinna bort enkelt och hållas fräsch ju. Ifall någon undrar, man vill liksom inte ha en gräsmatta, det kommer vara en gyttjepöl. Men då är nästa steg, du skulle ju ha någon sån här automatisering, typ att regnvattnet så här spolar ibland så här, så du slipper mocka typ.
Ja. Jag var på en bondgård som hade mjölkkossor. Då har de ju så här automatisk skrapa som tar bort allt bajs.
Ja, just det.
Då får kossorna först vara i en liten spilta och lära sig hur den funkar så att de går undan. Som är på utbildning liksom. Och sen så får de vara i den stora hallen.
Mäktigt.
Det var mäktigt. Jag är lite sugen. Jag undrar om man kan lägga träflis i hundgården. Vad tror du om det?
Jag har ingen aning. Jag tror... undrar om inte det skulle börja lukta eller någonting.
Men, ja, det kanske blir grisigt.
Ja, varför inte liksom? För om det är någon som har gjort det så kan inte ni höra av er till oss då? Ja. På något sätt. Det skulle vara intressant.
Grymt! Du, Lex, tack för idag.
Ja, tack själv. Vi hörs och ses ganska snart på en nattjakt nära dig.
Åh, vad kul. Tjata ut mig. Jag behöver det.
Det ska jag.
Fortsätt lyssna. Gå gärna in på iTunes och ge oss en recension. Det tror jag hjälper till att komma uppåt i olika listor och sådär. Och tipsa era kompisar om Toppenjakt. Maila toppenjakt@gmail.com om ni vill något. Och följ oss på Instagram. Och på YouTube. Vi skulle lägga upp en film när vi jagar vildsvin på natten. Det blev lite krångel med min arbetsgivare när vi skulle lägga upp den. Så vi väntar ett par veckor med den. PGA-orsak. Så om typ 2 veckor kommer det en film när vi jagar vildsvin med mörkersikte.
Missa inte den.
Jävligt kul. Okej, ha det så bra allihopa. Puss och kram. Hej då.
Kram. Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.